Hej, Patrik här. Jag vet inte vad som står på detta avsnittsschema ännu. Jag har en lång rad med korta ämnen. Så det kommer åtminstone bli det. Korta ämnen. Och så kommer det bli en alldeles ny saga med ambition om att vara riktigt tråkig från min kompis Per. Men först av allt, det regnar. Kan du höra det? Ett väldigt välbehövligt regn och efterlängtat regn för många. För växtligheten. För det mesta i markerna är lite brunt och bränt just nu. Och så är det veckan efter midsommarhelgen. Så vad gjorde jag på midsommar då? Jag spenderade den ensam. Ute på trädäcket. Framför min målning. Och på en stege lutad mot grannens lada. Laddad med pensel och faluröd färg. Inte en sillbit och inte en snaps. Och vet du vad? Det var precis så som jag önskade att fira min midsommarafton. På tal om snapsar så tänkte jag att jag ville lära dig en snapsvisa som passar bra om det är så att det kanske finns barn på festen som behöver sova och man ändå vill sjunga och dricka snaps. För den här snapsvisan ska nämligen sjungas tyst. Här kommer den. En liten på morgnar. En liten på middag. En liten på kvällar. Morgnar, middag, kvällar. Och så viskar man fram ett skål. Skål. Talen igen så kanske du har lust att sjunga med lite. En liten på morgnar. En liten på middag. En liten på kvällar. Morgnar, middag, kvällar. Skål. Efter midsommarafton så kommer ju midsommardag. Och då är det en av två årliga traditioner som jag uppskattar. Den andra traditionen det är att fira julen med min bror och hans familj. Det är stillsamt. Det är enkelt. Det är pusselläggande. Och den traditionella julmaten, den lyser oftast med sin frånvaro. Där kan det ofta istället bli indisk buffé. Och min bror och min svägerska är grymma på just indiskt. Men det var ju midsommardagen jag skulle prata om. I år så firade den här traditionen faktiskt 25 års jubileum. Och jag firar den med min släkt på min pappas sida som är från Bjärehalvön. Och för dig som inte det säger så mycket så är det alltså Båsta, Grevje, Förslöv, de krokarna där. Och det är mycket bönder bland mina fastrar och farbröder, frid över deras minne. Och det innebär att det blir mycket mat. I år så var vi över 40 stycken personer fördelat på tre generationer. Där jag nu tillhör den äldsta. Och det känns lite märkligt. Jag är så van att ha de där fastrarna och farbröderna runt omkring mig. De har ju varit där hela mitt liv. Men det är ändå lite grann som att de är närvarande på något vis. För att de har liksom satt grunden för hur vi umgås. Deras liksom, det har gått i arv till oss andra som är kvar. Så, vi träffas i trädgården hemma hos Bengt och Gittan. Där det står ett stort, stort blåvitt partytält. Och deras trädgård, det är ett litet mecka för den med gröna fingrar. Så, inte ett mecka för mig, men jag tycker deras trädgård är helt fantastisk. Och i trädgården så står det två såna här gigantiska Webergrillar. Alltså de som är som, jag vet inte, någon meter i diameter. Och de står där och väntar på att få tändas upp av min kusin Jörgen. Som tagit över grillningsansvaret efter att min pappa gick bort 2005. För min del så börjar tillställningen klockan 15. Men för de flesta av de andra så bär den tidigare med besök på den klassiska Förslövskarnivalen. Som i all sin enkelhet är som de stora glada paraderna i exempelvis New York. När stora vagnar, i Förslöv så innebär detta mestadels traktorsläp. Men stora vagnar som bär fram mer eller mindre kända karaktärer med färgglada dekorationer och sambamusik. Sista gången som jag själv besökte Förslövskarnivalen, det var nog när jag var 6 eller 7 år gammal. För den pretentiösa snobben i den här unga versionen av mig tyckte väl inte att det var min typ av underhållning kanske. Jag vet inte. Klockan 15 samlas vi i trädgården och sen börjar en dag som följer ungefär samma mönster varje år. Och jag som i vanliga fall har oerhört svårt för traditioner av just denna anledning att det känns som att vi ska återupprepa alla moment från tidigare år för att det ska kännas lyckat. Trots att jag är den typen av människa så älskar jag förutsägbarheten vid våra träffar på midsommardag. För det är min familj. Det är min släkt. Och det är en släkt som låter en vara precis som man vill. Som visar en sån enorm uppskattning över att få umgås på det här viset. Okej. Tillbaka till schemat för dagen. Strax efter klockan 15. I år blev det faktiskt 15:45 eftersom jag var lite försenad. Men då startar vi dagen med fika. Då är det kaffe på termos. Det är kakor och bullar på höjden och tvären. Och sen som avrundning på den här första sittningen, världens godaste jordgubbstårtor. För allt är hemmalagat en sån här dag. För så är traditionen och kutymen för en bondsläkt från Bjäret. Och även efter 25 år så äter jag gärna för mycket redan här. För det är så sagolikt gott. Och även om det bakats oerhört mycket brukar faten gapa tomma efter den här inledande fikan. Och så dukas det av papptallrikar och glas och skedar och allting. Och sen kommer påsen med kubb fram. Eller så var det i väldigt många år tills min kära storebror rebelliskt tog med sig sifferkubb istället. Och sen så spelas det kubb eller sifferkubb i olika lag och konstellationer under någon timmes tid kanske. Och sen mot slutet av den här kubbsessionen så känner du doften av rök från grillarna. Och en icke oansenlig mängd marinerat kött läggs fram för att sen förädlas av kusin Jörgen. Och det brukar samlas några personer runt honom för att beskåda denna Weber-utbildade grillmäster. Som en liten parentes kan jag berätta att åtminstone för några år sedan så ägde Jörgen och hans hustru Lisa själva 5 eller 6 grillar, om jag minns rätt. Och minns jag fel så var det antagligen fler grillar än så. Och nu här i den här lilla matpausen så kubben är färdig, så står också folk i lite mindre klungor och grupperingar och delar med sig om händelser i livet. Och det är ett stort spektrum på åldrarna. Vi pratar, den äldste är över 80 och den yngsta är bara ett par år gammal. Så historierna som berättas är av väldigt varierande typer. Och sen så kommer det så sakta ut skålar från köket efter att Jörgen har gett en uppskattning på hur långt det är kvar på grillningen. Och mot slutet där på grillningen så lägger han även på lite korvar till barnen. Partytältet dukas upp för andra gången den här dagen med nya papptallrikar, bestick, plastglas och läskflaskor. Och i de här stora skålarna som kommer ut från köket så finns världens godaste potatissallad som bland annat görs på ny potatis och gröna ärtor. Och skaparen av den här potatissalladen var min faster Viola. Och nu när Viola inte längre lever så lever hennes minne väldigt starkt vidare genom den här potatissalladen. När maten börjar komma in i tältet så börjar också vi andra att dra oss till bords igen. Och sen så transporteras de olika maträtterna runt mellan oss och jag kan lova att ingen behöver gå hungrig från det här bordet. Och jag tror också att det är en viktig faktor här från generationer tillbaka att man skulle få äta sig mätt. Och så har det alltid varit så länge jag kan minnas på pappas sida av släkten. Och så äts det och det äts och det äts tills att man hör folk säga att jag borde ju inte, men det är ju så otroligt gott. Och så är det någon som frågar efter receptet till Violas potatissallad och någon annan som lovar att jag ska skicka det till dig. Och då får man en handskriven version på receptet. Och sen när vi är så mätta att det nästan att det värker lite i magen, så för att komma ihåg att det här är alltså det andra stora intaget på bara 3-4 timmar. Så då börjar vi duka av igen för att förbereda för den tredje sittningen. Och i mellanakten här så fortsätter vi att prata om livets trivialiteter och utmaningar. Och till sista sittningen så serveras det efterrätt. Och i år så var det glass, 3-smaksglass och jordgubbar och kaffe eller läsk till det. Inget te, tänker du? Nej, inget te. Vid det här laget så bör det bli dags att tänka på hemfärd. För jag har nästan 1 timme och 3 kvart i bilen hem. Men först så kommer finaste kusin Bengt och så ber han mig att gå bort till växthuset och ta med mig några pelargoner hem. Så det gör jag. Och sen så går jag bort och ropar ett kollektivt hej då in till hela min fina släkt där i partytältet. De har inte så långt hem och sitter säkert kvar i någon timme till och pratar. Jag vet faktiskt inte, för att jag har aldrig frågat. Efter 25 år. Jag ska göra det nästa år. Då ska jag fråga vad de gör när jag har åkt. När jag var yngre så kunde jag tycka att de här träffarna vi hade på midsommardagen kunde vara lite tråkiga. Men nu älskar jag förutsägbarheten, gemenskapen, där det känns viktigare att bara få vara än att behöva prestera. Och här ute i min lilla trädgård så står de där 6 pelargonerna jag fick med mig hem nu planterade i krukor och rabatter. En sista liten betraktelse kring förutsägbarheten. Ett år så höll eftermiddagen på att regna bort, men som tur var blev det bara en väldigt kort skur. Och då reflekterade min kusin Kalle över det på följande vis. Ja, det här höll på att bli året som vi hade kunnat minnas som året som vi inte spelade kubb. Efter den här lite längre inledningen än vanligt så kanske vi ska officiellt sparka igång avsnitt 16 av Jag måste sova. Så hej på dig. Jag är så glad att du är här. Och det menar jag verkligen på djupaste allvar. Jag är så glad att du är här. Välkommen. Så, jag tänker vi ska börja nu. Eller vi kanske egentligen började innan. Vi ska gå till nästa grej som jag tänkte prata om. Och vad sägs om att vi börjar med Pers nyaste saga. Sagan om den tråkiga tidsresan. Sagan om den tråkiga tidsresan. Det var en gång en uppfinnare som hette Sigurd Svensson. Sigurd hade länge drömt om att kunna resa i tiden och se hur det var förr, eftersom han inte tyckte om att leva i nuet. Han var en drömmare. Så han la all sin tid och alla sina pengar på att försöka uppfinna en tidsmaskin. Det var inte så lätt som i filmens värld, där man bara kan visa en apparat med rattar och lampor och påstå att det är en tidsmaskin. Och sen så filmar man scener där folk går i gamla kläder och låtsas att det var förr i tiden. Eller framtiden. Men det är egentligen nutid. Bara andra kläder och möbler. Men Sigurd var ett geni. Han förstod att en tidsmaskin skulle kräva all världens energi och stoppa hela universums utveckling för att kunna fungera. Därför måste man sedan frisläppa energin och resa tillbaka igen om man rest bakåt i tiden. Om man reste framåt i tiden skulle allt explodera. Så det ville han inte. Sigurd packade ingen matsäck, för han var rädd att modern mat skulle bära med sig frön och annat som skulle ställa till det. Föga visste han att den resa han skulle ge sig ut på skulle bli riktigt tråkig. Han hade bestämt sig för att resa sisådär 20 000 år tillbaka i tiden, innan något intressant hade hänt. För han tänkte att det kanske bara är så att man inte kunde skriva på den tiden, och det hände mycket spännande som vi inte vet om. Han kopplade in sin tidsmaskin i energifältet bakom den synliga verkligheten och slog på alla knappar. Då började först tiden gå långsammare överallt i hela universum. Sen stannade tiden. Och sen, swoosh, så gick tiden baklänges för allt och alla utom Sigurd, som isolerat sig i sin tidsmaskin byggd av tidlösa material. Gradvis märkte han hur bakåtrörelsen mjuknade, stannade av och sen började tiden gå med normal hastighet igen, fast för 20 000 år sedan. Han klev ur tidsmaskinen. Han var i en skog. En bit bort syntes några människor. De tittade på honom undrande och började sedan vifta med armarna hotfullt. Han kände på sig att de inte ville ha honom där, så han gick åt andra hållet. Där fanns inte så mycket att se, mest skog. Han vågade inte gå så långt ifrån tidsmaskinen eftersom det inte fanns GPS för 20 000 år sedan. Och han misstänkte att han skulle gå vilse och tappa bort sig och sen vara förlorad och inte ha något annat val än att stanna. Med 20 000 år av tid uppdämd i generatorerna så var det bara en tidsfråga innan det skulle gå åt pipan med maskinen. Han skulle behöva frisläppa energin snart och han kunde med andra ord inte stanna så länge. Han gick lite åt öster, några meter, lite åt väster, några hundra meter, lite åt norr, några hundra meter. Åt söder hade han ju redan provat. Där hade människorna varit som viftat bort honom. De såg lite elaka och rädda ut och man vet aldrig vad folk gör när de är oroliga. Så han ville inte störa dem igen. Han smög ändå lite närmare och tittade på människorna utan att de kunde se honom. De satt och åt gröt ur en skål med träslevar. De såg lite smutsiga ut. Och sen rapade en person. Och en satte sig på huk för att utföra sina behov. Sen satt de där och glodde. En pillade med en pinne i marken. Sigurd tittade på dem så länge han kunde innan det började mörkna och gick sen tillbaka till tidsmaskinen. Generatorerna var nu mycket varma av all uppdämd tid, så det fanns inget annat att göra än att resa framåt i tiden igen. Han kopplade upp generatorerna och satte sig ner vid kontrollbordet. Swoosh, sa det. Och så var han tillbaka i nuet. Han klev ur tidsmaskinen, låste lagerlokalen där den stod och började gå hem. På gatorna var allt som vanligt. Han hade inte ställt till det genom att oavsiktligt smitta folket i dåtiden med någon modern sjukdom. Alla människor såg likadana ut som när han lämnat dem. Och allt stavades som det brukade. Det var bra. Sigurd hade samvete och det var med viss lättnad han förstod att han inte råkat ändra allt för alla. Men Sigurd var en drömmare. Han hade drömt om äventyr. Han hade skapat något oerhört. Den första att resa i tiden. Men han hade nu en tom känsla i magen. En tomhet som gnagde. En besvikelse. En insikt smög sig på honom. Det var tråkigare förr, tänkte han. Jag som inte vet hur man lever i nuet som alla säger man ska. Och framåt är det ingen idé att åka för då sprängs allt. Jag måste tydligen leva här och nu. Det finns ingen utväg. Även om jag reser bakåt i tiden tar jag med mig mitt eget nu. Så hur jag än gör kommer jag inte undan, sa han för sig själv. Så han försökte sig på det. Det gick väl så där. Det var svårt. Med tiden blev han lite mer social och fick lite mer tålamod med folk. Så det var ju bra. Sigurd drömde fortfarande om äventyr då och då. Det är okej. Det får man göra. Man kan skapa egna äventyr i nuet. Men då får man ändra på något lite grann. Ta fel buss med flit till exempel. Det är ett bra tips. Det hände en liten olycka här på midsommarafton som fick mig att tänka på ett par gånger när jag varit och besökt sjukhus som jag tänkte jag skulle berätta om. Men det som hände på midsommarafton, det var att jag satt här ute på mitt trädäck med min palett som jag använder när jag gör mina målningar. Och det var dags att rensa paletten från en massa gammal intorkad färg. Och jag är ju så klok så att jag har lärt mig att man ska dra kniven mot sig försiktigt, så ska det inte bli några skador. Så det gjorde jag med min fina vassa Stanley-kniv. Och färgen åker av och så kommer jag till en klump som bara sitter så jäkla hårt. Jag tänkte, ja, men okej, men jag vänder på kniven bara för den här och så är jag försiktig. Och jag hinner knappt tänka den tanken klart och sen har jag snittat mitt vänstra pekfinger djupt. Så att det blir som ett mindre blodbad. Jag springer in på toaletten och sköljer och det slutar inte blöda och det ser ut som hallonsaft i vasken och på med kompressor och så. Och då kommer jag att tänka på att jag gjorde en liknande grej för en massa år sedan. Det var en fredag och jag hade köpt en sån här jättebamse matoljaflaska som innehöll typ 3 liter matolja med ett superbilligt märke. Och när jag skulle skruva av korken på den här flaskan så, du vet, den här förseglingen som sitter där för att visa att inte flaskan har varit öppnad, den vill inte släppa. Så jag tänkte, okej, men då får jag väl hjälpa den på traven. Så jag tog min nya lilla grönsakskniv och stack in den där och skulle skära upp. Ja, du förstår. Och jag hinner ungefär tänka tanken att det här är nog inte så bra. Och sen märker jag att jag sticker den här kniven långt in i den här stora klumpen nedanför tummen. Jag ska inte gå in på detaljer, men jag förstod att det här måste jag åka till sjukhuset med. Och en försiktig själ som inte ville störa någon, så jag ringde till min kompis Jimmy, så frågade du, gör du något speciellt ikväll? Så han, nej, jag kollar på tv. Ja, för du, jag tror jag skulle behöva åka till sjukhuset och sy i handen, för jag har skurit mig rätt illa här. Och så åkte vi till sjukhuset och jag träffar en läkare där som säger att, ja, men det här får vi sy ihop. Och så sätter hon en spruta med bedövningsvätska i liksom där precis vid såret och det gör något så fruktansvärt ont. Men tänker jag, ja, men det släpper väl. Och sen så ska hon sätta första stygnet och det gör så ont så jag skriker och tänker att den här bedövningen har inte tagit alls. Och då säger hon, men då får vi sätta lite mer bedövning. Och så gör hon det och det gör fortfarande fruktansvärt ont. Och så sätter hon nästa stygn och det gör fortfarande ont, som att inte hon har bedövat min hand överhuvudtaget. Och så sätter hon en omgång bedövning till och då är liksom, det är så mycket bedövning i min hand att bedövningen formar som en liten pingisboll ungefär. Men den har fortfarande tagit, så hon har lagt det tredje stygnet och det har gjort skitont. Och då säger hon, du, jag har 2 stygn kvar att sätta, ska vi bara strunta i bedövningen och så sätter vi de 2 stygnen. Och jag bet ihop och gjorde det. Vilket fick mig att tänka på en liten snabb parentes här. Jag var hos tandläkaren och skulle dra ut en visdomstand i underkäken. Och tandläkaren, hon satte en spruta i underkäken och den tog inte. Och då är det så här att tydligen så är det så i underkäken, så är det typ bara en enda stor nerv. Och du måste träffa den nerven för att bedövningen ska sätta in. Så hon sprutar in igen och nej, den tog fortfarande inte. Hon sprutar in igen och den tog inte. Jag minns inte hur många gånger hon satte mer bedövning. Men till slut så träffade bedövningen rätt och jag bara kände hur vänstersidan på mitt ansikte bara havererade fullkomligt. Allting bara hängde upp till ögonhöjd ungefär. Så sen gick jag i några timmar efter besöket där och höll mig för den sidan av ansikten. Ungefär som att jag låtsades att det kliade där, för jag såg inte klok ut. Det var parentesen om tandläkaren. Men en annan gång var det är en i min familj som har en blodsjukdom som heter hemakromatos. Och den här är en ofarlig sjukdom. Om man upptäcker den, då går man och byter blod ett par gånger om året. Men eftersom det är en ärftlig sjukdom så får hela familjen genomgå ett ganska omfattande blodprov. Så jag in till sjukhuset och visste ju att jag var känslig för det här med sprutor. Men tyckte ändå att jag kan ju titta på mitt blod. Jag har inga problem att se mitt eget blod. Men så sitter den här stolen och hon sätter in en spruta och drar ut ett rör med blod. Och hon sätter in, jag kommer ihåg om det var 4 rör hon skulle ha, eller 5. 4 rör var nog. Och hon sätter in det andra röret och drar ut blod. Och då känner jag liksom att jag börjar bli lite vimsig i pottan. Och sätter hon in det tredje röret och då märker jag hur lamporna blir väldigt, väldigt starka och de vita väggarna blir vitare och vitare och vitare. Och sen så drar hon det. Hon berättade sen att hon såg att jag var på väg att svimma, men så tar hon ändå det fjärde röret och sen så trampar hon på pedalen på stolen och slår den bakåt så att mitt huvud kommer ner så att jag får blod till huvudet. Jag svimmar aldrig, men det var nog väldigt, väldigt nära. Och så frågar jag henne, så säger att jag har egentligen inga problem att se mitt eget blod. Varför reagerar jag så starkt på det här viset? Och då sa hon med empiri, hon har ju tagit blodprov på väldigt många människor. Och då sa hon 2 faktorer. Fel ålder, fel kön. Ja, jag har kommit till den här biten som är lite kortare historier, lite kortare ämnen. Och här är en liten reflektion. Pyttipanna. Vem var det som kom på namnet på den rätten, pytt i panna? Och vad är en pytt? Jag menar, det är ju en maträtt gjord på rester. Så det känns ju inte riktigt som att det är någon sån här namnkunnig snobbig kock som har stått där och tänkt jag ska blanda lite mat från igår och slänga ihop till någon snajdig rätt. Vad ska den heta då? Pyttipanna? Har du någon idé om var pytt i panna kommer ifrån? Panna är ju ganska enkelt att förstå, men vem kom på det och hur kom det sig att det fick sån spridning? Här kommer faktiskt ett ämne som jag fick som förslag från Peter. Och ämnet han skrev var spöken och andar tror eller inte tror. Och generellt sett så är jag nog lite så här i tanken att jag tror att jag är en ganska tråkig naturvetenskaplig person. Det är inte så mycket parapsykologi och paranormalt i mitt liv så när jag skulle beskriva mig själv. Men samtidigt så är det ju så att jag håller mig väldigt öppen för att det finns så kallade paranormala företeelser. Jag vet inte. För jag tänker att jag har inte upplevt det. Men sen så när jag tänker efter så finns det ju ändå tillfällen när jag har känt väldigt stark närvaro av en människa som inte längre finns. Och 2 exempel med samma person, det var när min pappa hade gått bort. Så till att börja med så var det så fint, för han hade lämnat efter sig en lista på hur han ville att hans begravning skulle vara och lite sådana här grejer. Och han hade skrivit speciellt önskemål om vilken musik han ville ha som avslutning in i kyrkan. Och jag lovar att är så skönt att där kommer tankar från den som det handlar om, att få dela dens tankar kring att så här skulle jag vilja ha det, så här skulle jag inte vilja ha det. Och just den här sången som pappa ville ha som avslutning på begravningsgudstjänsten är en sång som heter, jag tror den heter A Closer Walk With Thee. Och den kom till honom när han och hans serbo hade suttit och kollat på, jag tror det var en James Bond-film där det är en begravning i New Orleans, ett sånt här begravningståg där de spelar mycket med trumpeter och tromboner och så kommer den här låten A Closer Walk With Thee. Och så när vi sitter där och har begravningsgudstjänsten så får jag en sån stark känsla av att pappa, han sitter där framme, jag vet inte vad det heter, heter det koret kanske? Du vet den här platsen där folk kan stå på knä, de som vill ta emot nattvarden. Typ där sitter han på, där är skyddet för knäna. Och så sitter han där och så tittar han och han ler och tycker det är så kul att få uppleva sin egen begravningsgudstjänst. Och sen så var det den här A Closer Walk With Thee. Och då hade jag bett prästen om att få prata med kantorn om hur den skulle framföras. För det kändes väldigt, väldigt viktigt att det skulle bli så som pappa hade upplevt i filmen. Men prästen hade aldrig av sig och väl i kyrkan så kändes det som att det var för sent och jag hade annat att tänka på än att leta upp kantorn. Men så kom vi fram till att den ska sätta igång. Och så hör vi hur orgen sätter igång och spelar jättetungt. Och jag tänker, nej, det här vill ju inte pappa. Han vill ju ha den här spänstiga versionen. Och sen så när de har spelat ett intro så hör jag där uppe från orgen, så hör jag kanten så här. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Och sen så kommer den igång precis så som vi ville ha den. Och då spelar han den tillsammans med en trumpetare. Och då tittar jag och pappa servo på varandra och bara ler och känner, ja, det var så här. Och jag känner hur pappa sitter där framme och bara känner, yes, det här blev helt rätt. Och sen andra tillfället med pappa. Nu kommer jag på att det är fler tillfällen just med min pappa. Men andra tillfället, det var när vi skulle ha jordfästningen. För vi kremerade pappa och han skulle begravas i en asklund på en kyrkogård i Helsingborg. Och vi går där och det är lite högtidlig stämning. Det är bara jag och min bror. Min bror bär urnan och går längst fram bakom kyrkovaktmästaren. Och sen så går pappa serbo och sen går jag. Och när vi går där längs den här långa, långa, långa grusgången så känner jag hur pappa han är där och tassar nyfiket bakom oss som att han är väldigt nyfiken på att se var han ska bo någonstans. Och sen så har vi själva jordfästningen som är väldigt enkel. Urnan sänks ner i ett djupt, djupt hål i gräset där. Och sen var det en del blommor och jag skulle gå bort och hämta en vattenkanna för att kunna vattna blommorna innan vi gick därifrån. Och när jag står där och fyller på vattenkannan så känner jag också hur pappa är där och säger till mig att ta nu hand om Tina, se nu till så att Tina har det bra. Tina var alltså serbon, är serbon. Samtidigt som jag kände att men pappa är också borta hos Tina och min bror. Så starkt kände jag den här närvaron. Och sen i början efter att pappa hade gått bort så åkte jag hälsade på honom vid hans grav då och då. Och då var det var inte sällan som jag kunde åka, jag bodde i Malmö på den tiden, och att jag kunde åka från ett väldigt grått och tråkigt Malmö. Och sen så kom jag till kyrkogården, och sen så när jag kom bort till den här Asklunden så kom solen fram. Och då tänkte jag, men pappa, tack. Det var som att han såg till så att solen kom in när jag kom dit. Och så satt jag där på gräsmattan, spelade lite jazzmusik från datorn som jag hade med mig och bara satt och hängde med pappa en stund. Jag vet att det är fler sådana upplevelser som har varit en känsla. Som till exempel, jag har då upplevt både när min pappa och min mamma har gått bort. Jag har varit i rummet där de gick bort. Och just i det ögonblicket som bägge två dog, och de dog med 12 års mellanrum, men i det ögonblicket så känns det som att det är någonting som händer i rummet. Och vissa säger att det är själen som lämnar kroppen. Jag säger att jag vet inte, men att det är något väldigt speciellt som händer när en människa går bort. Jag har aldrig varit närvarande i ett rum där en människa har kommit till världen. Men jag tror att det kan finnas likheter i upplevelsen. Ja, Peter. Det var mina tankar kring spöken och andar. Så, ja. Även om jag är naturvetenskaplig så utesluter jag inte att det finns, och jag har upplevelser som talar för att det finns andar här ute. Om det är så att du fortfarande känner dig väldigt vaken om tanken är att du ska sova, så är jag kvar här en liten stund till. Jag har ett par korta historier till jag tänkte berätta. Men om du känner att det här är en sån natt, sån kväll eller sån morgon, så kan det vara läge för dig att sätta ett program till i spellistan kanske. Ett avsnitt till av min podd eller ett avsnitt till av någon annan podd som kan hjälpa dig att zooma ut. Den första grejen jag tänkte prata om här på slutet, det är en ganska kort betraktelse, men har du tänkt på det här att vi har alla våra historier som vi berättar? Jag har tänkt på det när vi träffar någon första gången, allra första gången, så är vi mer historien om oss själva. Vi är mer berättelsen om oss själva än kanske de som vi faktiskt är just nu. För att vi introducerar oss genom våra berättelser och kanske inte så mycket genom handling. Sen det andra, och det är de här historierna som vi tycker om att berätta, som vi vet om att folk tycker om, att det kommer en speciell reaktion någonstans i historien när vi berättar den, eller vad det nu än må vara. Och sen en dag så kommer inte de där reaktionerna längre. Och vi känner att tajmingen kanske är lite off i vårt berättande. Och då läste jag för något år sedan, eller två kanske, studier från en vetenskaplig forskning om det här med minne. Så här är det med minnet tydligen enligt de som har kollat på det. Första gången vi berättar en historia om en upplevelse, så är det vårt minne av den faktiska upplevelsen. Sen nästa gång vi berättar, då är det minnet av minnet av det vi upplevde. Och du förstår vad jag är på väg nu. För nästa gång, då blir det minnet av minnet av minnet av det vi upplevde. Och till slut har vi berättat denna historia så många gånger att vi helt enkelt har tappat kontakten med den där ursprungliga händelsen. Det enda vi har kvar är en väldigt upprepad historia som nog har tappat sitt grepp om oss. Okej. Nu inleder jag det här avsnittets sista resa. Och det är från en turné som jag gjorde för en himla massa år sedan med en teaterföreställning som hette Giftet, som handlade om nynazismen och som vi turnerade runt med på högstadieskolor och gymnasier, tror jag det var, i södra Sverige. Och föreställningen fungerade som en diskussion, en utgångspunkt för diskussion kring ämnet med främlingsfientlighet och så här. Och om jag börjar med den korta lilla historien, så jag och min kollega och vän Andreas, vi samåkte mycket på den här turnén. Vi hade fått en turnébil som det var någon så här Pontiac, amerikansk bil, där det kändes som att när du satte igång tändningen så kändes det som att hela Los Angeles lyste sig upp av alla lampor på alla instrumentpaneler. Men i alla fall, i föreställningen så hade vi en revolver och vi hade tagit på oss, jag och Andreas, att ta ansvaret för den här revolven mellan föreställningarna. Och så är det en tidig morgon, vi ska åka iväg och spela någonstans i nordöstra Skåne, kommer jag ihåg. Och det här var innan GPS-ernas tid och jag tror inte vi hade någon karta i bilen, utan körde lite på feeling. Och så kör vi där och ute på småvägarna upp i nordöstra Skåne. Och så får jag syn på en polis. Så tänker jag, men vi stannar och frågar poliserna om vägen. De borde ju rimligtvis veta var det här ligger som vi ska till. Ja, men bra idé. Så vi stannar alldeles i närheten av poliserna. Kör ner sidorutan på Andreas sida. Och polisen går fram. Och jag gör en upptäckt. Och det är att Andreas har lagt den här startrevolvern i det här lilla facket ovanför handskfacket. Fullt synlig och väldigt realistisk. Och tänker, nej, det här är inte bra. Polisen kommer fram och säger god morgon. Vi behöver lite hjälp med vägen, vi ska dit och dit. Och jag bara tänker, titta inte ner polisen, för då kommer inte vi att komma iväg till någon föreställning idag. Och polisen tittar inte dit, trots att revolvern ligger 40 centimeter, 50 centimeter från hans ansikte. Han pekar glatt ut vägbeskrivning för oss och vi kör vidare. Den andra historien var vi på en ort i östra Skåne ute mot Österlen till. Och då var föreställningen så här att vi spelar föreställningen och sen så startar vi som ett panelsamtal, kanske man skulle kunna säga, där vi börjar diskutera kring de här frågorna. Och just den här föreställningen var väldigt svår att hantera, för att dels hade vi några av säkerligen nionde klassarna som hade lagt sig på golvet längst fram vid scenen. Jag tror vi spelade i någon gymnastiksal. Och de låg där och skulle demonstrera hur trötta och uttråkade de var. Det var den ena grejen. Och den andra grejen, vi visste om att det här var en känslig ort för att det fanns ganska mycket nynazism på den här orten redan då. Så den andra grejen som var ganska jobbig var att de applåderade åt min karaktär och hejade på honom. Och min karaktär var ledaren för ett nynazistiskt gäng. Och när föreställningen var slut så var jag så himla upprörd. Så jag gick ut i logen och bara tänkte, jag kan inte sitta där ute och sätta igång det här samtalet just nu, utan de andra får ta hand om detta. Och så går det några minuter och så kommer min kollega Angelica ut och så säger hon, vad fara och gör du här? Det är fullständigt kaos där ute. Du måste komma ut. Du är den enda som de skulle kunna lyssna på just nu. Och tänker jag, det får jag göra. Och jag kommer ut och jag är taggad till tänderna. Och försöker möta de här rätt infantila argumenten som kommer från de här mest högljudda, tuffa snubbarna som är där. Försöker möta ganska infantila argumenten som kommer från framförallt killarna som är i publiken. Och så bland annat är det en som säger, detta var under tiden som kriget i Jugoslavien, ett av krigen i Jugoslavien pågick, och då säger en kille, alltså jag förstår inte hur man tänker när man flyr från sitt land. Vad skulle det bli krig här i Sverige? Då hade jag stannat kvar och försvarat mig. Och jag tror att vi alla kände att det började ta slut på argument. Då ser jag längre bak i lokalen att det är en kille som sträcker upp handen. Och jag kan se på honom att han antagligen kommer från Balkan någonstans. Så jag ger honom ordet och så ställer han sig upp och så säger han, jag är bosnier. Mina bästa vänner där hemma var serber och kroater. Jag vill inte döda mina vänner. Och därför flydde vi hit. Och det blev knäpptyst i salen. De här stödiga killarna längst fram kunde inte värja sig mot hans argument, för de förstod precis vad han menade.